Då säger jag varmt välkommen till dagens debatt. Gäster i slaget efter 12 idag. Här med mig i studion i Vasa sitter Steven Frostdahl, långvarig SDP-politiker och kandidat i riksdagsvalet. Välkommen.
Tack.
Och med oss från Stockholm är svenska Yles korrespondent Ingemo Lindros. Hej.
Hej.
Och så har vi också med oss professorn i statskunskap Lauri Karvonen. Hej.
Hejsan.
Jag tänkte börja med att vända mig till Ingemo i Stockholm. Det är väldigt många som röstade i valet i Sverige härom veckan. Om du försöker ringa in de största orsakerna till att det är så, varför är valdeltagandet i Sverige så högt?
Ja, man kan ju säga att det här hänger ihop med att den här hela temperaturen i valrörelsen var mycket högre. Det var ett rätt jämnt val på kommande, om man då talar om situationen mellan de två blocken, och det var väldigt mycket tv-debatter överlag, hemskt intensivt, och valet var synligt precis överallt på stan och i alla medier, och det här handlar ju om en flera månader lång valrörelse, så visst har det här säkert påverkat väljarna.
Mm. Steven, vad tror du? Blockpolitik nämnde Ingemo där.
Ja, det jag håller nog med. Och det, jag tycker att när jag ser på det så ser jag tre starka linjer som jag tror att bidrog till att få upp det här valdeltagandet. Och det första var naturligtvis det här blocken, att det fanns den linjen som då ville att den borgerliga regeringen skulle fortsätta. Och sen så fanns det ju då ett massivt engagemang för att få ett maktskifte i Sverige, att man skulle få en rödgrön regering. Sedan så var det ju också det här Sverigedemokraterna som lyckades få ett starkt initiativ och lyckades få en massa människor med sig. Och sedan ändå det här lilla rörelsen som var, tycker jag, väldigt också anmärkningsvärd, feministiskt initiativ som lyckades mobilisera en massa människor. Jag tror att allt det här tillsammans gjorde att svenskarna kände att man fick vara med och påverka, att man hade min röst kan faktiskt avgöra det här valet. Det fanns många, jag tror att det var nog, när man pratar om en hög temperatur i valrörelsen, så det var många olika saker som spelade in.
Mm. Lauri Karvonen, vad säger en statsvetare om det här?
Jag tror att de analyser som vi just hörde träffar huvudet på spiken. Det behövs en temperatur, det behövs meningsbrytningar för att man ska kunna engagera väljarna. Och det hade man i det svenska valet tydligare än vad man brukar ha i våra val. Vi har haft perioder av mycket starka meningsbrytningar, mycket stora motsättningar i vårt samhälle, och de har också varit perioder då valdeltagandet har varit högt. Högre än i Västeuropa i genomsnitt. Nu har vi ett valdeltagande som ligger under det västeuropeiska genomsnittet.
Lauri, vad kan du där ringa in för orsak? Om jag har sett statistiken korrekt så är det senast på 80-talet som vi i Finland var uppe i valdeltagande på kring 80%.
Precis, det har du alldeles rätt i. Vi har ett annat historiskt mönster än Sverige. Vi har som sagt varit ett mycket polariserat samhälle med svåra konflikter. Vi hade ett av Västeuropas största kommunistpartier fram till 80-talet. Och det var ett parti som stod i grundläggande motsättning mot hela vårt samhällssystem. Så när man röstade så hade man inte bara en orsak att rösta för någonting, utan man hade också en orsak att rösta mot någonting, och det aktiverar väljarna. Sen är det mycket annat som man säkert inte längtar tillbaka till, men motsättningarna sporrade till valdeltagande då. Det har inte Sverige haft. En liknande utveckling har inte Sverige haft. Sen 70-talet gick vi ju in för en konsensuspolitik som blev nästan öronbedövande. Vem som helst kan gå i regering med vem som helst annan. Det sporrar inte heller det aktivt valdeltagande.
Mm. Steven, vad tror du om det här som Lauri säger nu? Konsensuspolitiken.
Ja, det är väldigt intressant. Och just det som Lauri lyfter fram, som man ofta glömmer bort, är just det här kommunistpartiets mycket starka, historiskt sett starka position i Finland. Och den finns ju inte på samma sätt längre. Och sedan när man ser Sverige också, så det är ju helt klart att jag tror också att de här valen har en mycket, hur man förrättar val i Sverige och Finland har en mycket stor betydelse. I Finland har man ju mer det här individcentrerade enskilda kandidaterna som är mycket stor betydelse när det gäller att samla röster inför val, medan man i Sverige är mer beroende av att partierna lyckas profilera sig med en bra linje, att man lyckas det här utmana den sittande regeringen eller lyckas försvara sin politik, och det här är inte lika viktigt i Finland.
Ingemo, du har följt med politiken både här i Finland och gör det nu i Sverige och i Norden. Vad tycker du här om det som Steven säger och lyfter upp?
Jag tänker som så att det här att om själva valsystemet då sporrar till valdeltagande, så i och för sig så kunde man ju tänka sig att det också är frustrerande för väljare med den här röstspärren som finns i det svenska valsystemet. Det här har tydligen inte inverkat negativt på valdeltagande, men nu då till exempel Feministiskt initiativ stannar under röstspärren på 4%, så är det ju då alla de rösterna som så att säga går till spillo om man vill se saken på det sättet. Men att trots det här så är valdeltagande högt. Det som jag tänkte då på vad gäller sättet att tala till väljarna och att diskutera i valdebatterna, så om jag jämför med finländska valdebatter, så har man ju ett mycket mer så här förvaltarmässigt sätt att diskutera. Det har ju också att göra med att vi har de här koalitionsregeringarna, men också det att man kanske är mer auktoritativ på ett visst sätt, att man talar om hållbarhetsgap och hur vi ska rädda Finlands ekonomi tillsammans, så vi ska alla delta i det här gemensamma talko och så vidare, medan man här då talar om folks egna plånböcker, att se nu alliansen har fått till det ena och det andra som har minskat på de och de bidragen, och man talar mycket mer om människors egen ekonomi, alltså det som folk ju de facto talar om hemma vid köksborden. Det är ju inte så att folk talar hemskt mycket om hur vi ska rädda just Finlands ekonomi hemma vid köksborden på kvällen när man sitter där med de egna dagisräkningarna och så här, så att jag har funderat mycket på att det här också kan öka valdeltagande i Sverige.
En slags kulturskillnad helt enkelt. Lauri, vad tror du om det som Ingemo här lyfter upp?
Det är en mycket korrekt beskrivning av svenska valrörelser. Just så där går man till val med väldigt konkreta frågor. Och det är lätt att göra så länge man har blockpolitik. Då har man på förhand uteslutit vissa regeringsalternativ. Och då kan man vara ganska tillspetsad i sin kampanj. Lova väldigt konkreta saker och anklaga motståndarna för mycket konkreta fel. Det kan man inte riktigt göra om det är osäkert vem man kommer att sitta i regering med efter valet, som i Finland. Och därför blir valkampanjerna, just som Ingemo säger, de blir allmänna till sin karaktär. Man aktar sig för sådana löften som kan göra en omöjlig som regeringspartner efter valet.
Låter det här korrekt, Steven?
Absolut, och det är ju det hela tiden när man för den politiska debatten inför en valrörelse, så måste man någonstans ha i bakhuvudet att den här människan som jag sitter och debatterar med, så kan jag bli tvungen att samarbeta med efter valet. Och jag tror att det här är någonting som gör att man har en mera försiktig nivå på debatten i Finland, och det här är också någonting som kanske gör att den politiska debatten i Finland kan kännas lite mera andefattig kanske än den svenska. Samtidigt så är ju den här konsensuspolitiken i Finland också en förutsättning för att man ska få till stånd funktionsdugliga regeringar. Och när man ser på hur det här politiska livet i Sverige har förändrats med en försvagad socialdemokrati och en stark populistisk ytterhöger, så tvingas man nog att fundera om. Och jag tror ju, personligen tror jag nog att Sverige kommer att närma sig vårt sätt att sköta politiken i framtiden också. Att man kan inte lita på att socialdemokraterna är tillräckligt starka för att sköta regeringsmakten, utan man måste samarbeta över blockerna, och på samma sätt som alliansen har gjort tidigare. Men då blir det nog också mycket intressant i Sverige att se hur stark de här gamla alliansbindningarna är, och hur socialdemokraterna kommer att lösa den här frågan med den starka Sverigedemokratin. Och jag tror nog att man måste se på Finland. Att hur har vi löst saker och ting här? Vad är vår politiska tradition?
Det är alldeles riktigt det där, Steven. Alltså de aritmetiska förutsättningarna för blockpolitiken håller på att raseras. Det skulle kräva en starkare socialdemokrati för att man skulle kunna upprätthålla de här blocken. Nu har vi en socialdemokrati som börjar likna dem i de andra nordiska länderna. Och då blir blocköverskridande regeringssamarbete ett reellt alternativ, rent av en nödvändighet.
Det intrycket har jag fått när jag har sett på det också. Att när man stängde, jag blev mycket förvånad när man stängde dörren till samarbete med Vänsterpartiet i Sverige. Och min tanke är nog den att inte klarar man av att lösa det här på något riktigt övertygande sätt om man inte klarar av att få till stånd någon sorts samarbete med de borgerliga småpartierna. Men det återstår att se.
Och Ingemo bevakar det där varje dag. Vad tror du, Ingemo, vart kommer man att gå?
Ja, så småningom så kommer man säkert att gå mera till det här blocköverskridande. Knappast så att man kommer att se fler partier i den kommande regeringen den här gången. Men det börjar med olika former av samarbete som det talas om hemskt mycket nu för att den kommande regeringen överhuvudtaget ska ha en chans att få igenom sin budget i riksdagen. Så måste man komma överens om gemensam politik på flera områden. Och här har det talats om samarbete både med Folkpartiet och Centerpartiet, så att det här kommer att komma via många små delar, att man samarbetar med någon i försvarsfrågan och med någon annan i energifrågan och så vidare och på det här viset arbetar sig fram. Det här är ju ett jättetufft läge som Stefan Löfven har, och han har öppnat upp för ett väldigt brett samarbete här och det betyder att Socialdemokraterna antagligen också kommer att ge avkall på mycket sånt som de lova före valet, men som de helt enkelt i den här situationen inte kan hålla fast vid. Men det lär klarna här riktigt under de närmaste dagarna.
Nu har vi redan ringat in många av de huvudsakliga skillnaderna här mellan Finland och Sverige på det här området. Men det finns en sak till som jag skulle vilja höra vad ni tycker om. Demokratifostran, vilken skillnad har vi här? Det är så att Sverige möjligen har varit bättre på det område. Vad tycker Ingemo som nu lever i Sverige för tillfället?
Ja, jag skulle säga att det som jag själv såg mycket av här i valrörelsen var skolklasser som gick omkring bland valtälten och frågade ut politikerna. Och det var härliga, raka frågor, ofta i stil med att jaha, varför ska vi rösta på er och varför ska vi då inte rösta på dem och dem? Och så gick de runt bland alla partier och skrev upp och samlade och gjorde jämförelser. Och det här var inte bara på ett och två ställen utan lite överallt. Och flera bekanta som jag har här har också sagt att deras barn då har valdebatter i skolorna och till och med på sexårsklasserna så talar de redan om att det är val och så här. Så att det tas med på ett annat sätt från början här och det har till och med varit en del ganska intressanta situationer när Sverigedemokraterna då har fått komma med eller inte fått komma med i vissa valdebatter i skolorna och eleverna har till och med protesterat i vissa skolor där de inte har velat ha in Sverigedemokraterna i vissa valdebatter och så här, så att redan det här har ju väckt ett stort intresse i många skolor och så. Så att jag skulle säga att det är naturligt på ett annat sätt att få med det här med val.
Lauri, vilken betydelse tror du att det har att man satsar på den här typen av demokratifostran i Sverige?
Det har säkert en stor betydelse om man satsar överhuvudtaget i skolan på elevernas förmåga att uttrycka sig i tal och att diskutera och att debattera. Det är kanske en lite svagare sida här hos oss. Däremot har vi en internationellt erkänd skola som nog säkert är lika bra på det här området som på andra områden. Jag skulle lyfta fram en annan sak när det gäller den fostran som vi medborgare hela tiden får i demokratifrågor, och det är mediernas roll. Vi lever ännu i svitarna av en period, den där finlandiseringstiden, under vilken den politiska journalistiken i själva verket mer eller mindre blev förstörd. Och jag har tyckt mig märka nu på senare år att det politiska kommenterandet från journalistiskt håll har blivit skarpare och håller en högre nivå. Men Sverige har hela tiden haft till exempel en pressdebatt som står himmelsvitt ovanom den finländska.
Steven, hur reagerar du på det?
No, det är nog säkert sant som Lauri säger att den här journalistiken och den här politiska bevakningen i Sverige ser nog annorlunda ut. Men där är det också, skulle jag vilja gå tillbaka till det, hur det här partiernas roll i Finland och Sverige är lite annorlunda. Att i Finland är ju ett parti ganska långt en allmän politisk samlingsrörelse i många, vissa partier mer, ska vi säga, disciplinerade än andra. Men i Finland så är det väldigt många olika åsikter som ryms inom ett parti. Medan man i Sverige på ett helt annat sätt mycket kan ifrågasätta Socialdemokraternas jobbpolitik. Man kan ifrågasätta Moderaternas skattepolitik. Man kan ifrågasätta invandringspolitiken i ett visst parti. Men det här blir svårare och mer komplicerat i Finland, utan man har många olika talesmän som kanske kan ha olika linjer inom ett parti. Och det här tror jag nog också gör att journalistiken kanske blir lättare på ett högre plan i Sverige än vad det kanske är i Finland.
Eftersom du nu kommer in på det här med personcentreringen i finländska val, så vill jag kanske anmäla avvikande mening i viss mån. Alltså, vi har ju haft samma personvalssystem sedan mitten av 50-talet i Finland. Och under det oförändrade systemet har vi haft både mycket högt och betydligt lägre valdeltagande. Så det är inte personvalskomponenten i sig, utan det är personvalskomponenten i kombination att vi har denna konsensuspolitik som gör partierna så försiktiga. Om partierna blir tydligare så kommer inte personvalet att vara ett hinder för högre valdeltagande.
Ingemo, vad skulle du säga?
Jag skulle säga om det här medieklimatet att jag måste säga att jag har förbluffats under den här valrörelsen över hur enormt mycket mediebevakning det har varit. Och det som under de första veckorna verkar vara en fräsch debatt med ett fränt tilltal och slipade politiker som för oss finlandssvenskar låter som väldigt, väldigt flytande med nya politiska begrepp och allt möjligt. Så efter de här första veckorna så börjar man också se kommentarer om att nej, nu får det räcka och det här, nu har vi hört tillräckligt med debatter, alltså då när det handlar om tv-debatter varenda kväll och också alltså kvällstidningarnas tv-debatter, för att det här är ju också helt nytt i svenska valrörelser att både Expressen och Aftonbladet och också andra dagstidningar kör med live tv, och då handlar det inte heller om några små korta debatter, utan det är flera timmar långa grejer och så här. Så att det där, jag skulle säga att trots det här på många sätt väldigt fina medieklimatet så såg man också här mot slutet en viss mättnad. Jag tänkte nästan att det skulle börja vara avtrubbande på väljarna. Man såg kommentarer på sociala medier om att inte en debatt till och så vidare. Så att det här är helt intressant, att hur långt kan det här medievänliga klimatet, om man säger så, kring en valrörelse gå? Kan man ha ännu större volym än vad man nu har haft, eller är det någonstans i den här valrörelsen som vi såg gränsen för det här?
Jag ska berätta för er att ni lyssnar på Slaget efter 12 onsdag. Vi talar om valdeltagande. Nu tänker jag föra in mina gäster på en lite annan bana, tankebana. Vi har ringat in skillnaderna ganska långt kring vad den här stora skillnaden i valdeltagande Sverige-Finland beror på. Men är det då oroväckande lågt valdeltagande i Finland? Det är kring 70% för lågt. Vad tycker professor Lauri Karvonen?
Det är oroväckande därför att när valdeltagandet sjunker så sjunker det inte jämnt över alla grupper och klasser i samhället. Utan det är de som har lägst utbildning, som har svårast att följa med politik, de mest begränsade personliga resurserna som blir kvar på sofflocket. Och det betyder att de som väljer våra representanter, de är mer av en samhällelig elit än om valdeltagandet är högt. Och det är oroväckande.
Vad säger Steven?
Jag håller med till 100%, och det här är en mycket känslig sak som Lauri lyfter upp, att prata i sådana här termer. Men det är nog på det sättet, det är de som är mest beroende av skattefinansierade välfärdstjänster till exempel. Det är oftast de som sedan också låter bli att rösta. Och det är de som sedan gärna ser skattelättnader och bättre möjligheter att få förmögenheterna att växa till sig, så att säga. Det går mycket gärna att rösta, och det är fullt medvetna om vilka möjligheter de har att styra politiken genom att rösta. Men ändå igen, de som kanske har en mer utsatt position så känner sig övergivna av samhället. Man känner att välfärdssystemen inte fungerar, och då lämnar man helt enkelt bort det och säger det med det här klassiska uttrycket att det spelar ändå ingen roll hur man röstar, för att det gör ändå på ett annat sätt. Och jag tror att det här är en sån där problematik som också delvis har lett till att vi har fått en större segregation i samhället mellan människor som har det bra och människor som har svårt att göra sin röst hörd i samhället.
Mm. Ingemo, du som länge har bevakat politiska frågor både här på hemmaplan och nu i Sverige. Vilket ansvar tycker du att politikerna har här?
Visst har de ett stort ansvar och det där. Jag tycker att här skulle bägge länder, om man då tänker på Finland och Sverige, kunna låna lite av en viss politisk stil eller retorik till och med, om man vill säga så, för att höja intresse. Jag tänker att trots att vi har den här konsensuspolitiken som vi talar om i Finland, så kunde den finländska politiska debatten må gott av att låna vissa grepp av den svenska debatten, tala mer direkt i väljarna och så vidare, ifall det nu är så att man där hemma inte alltid orkar höra så mycket om den senaste nedgången i den finländska ekonomin eller så, som förstås också är viktigt. Det som jag tänkte annars här är det att här i Sverige så röstar man ju samtidigt till i valet till riksdag, kommun och landsting. Alltså man har slagit ihop alla de här valen, medan vi ju i Finland har fler val. Vi har kommunalvalet och sen dessutom en möjlighet att rösta i presidentvalet. Så det ger ju ändå en chans att höja temperaturen under flera år. Det här tycker jag är en sak som man ska hålla fast vid i Finland, för att det ger en chans att diskutera skilt utrikespolitiken i samband med presidentvalet till exempel, och det ger en möjlighet att diskutera uttryckligen kommunfrågor i samband med kommunalvalet. Och här måste jag säga att i det svenska valet så föll kommunpolitiken ganska mycket i skymundan, åtminstone i debatten på nationella planet.
Mm. Steven, vilket ansvar känner du som politiker? Att höja intresset för politik.
Jag anser att det är politikernas främsta uppgift. Så är ju att få människor engagerade. Att se till att människor har möjlighet att ta åt sig av olika budskap. Och att man också kan forma en bra linje i olika frågor. Så jag anser ju att det slutliga ansvaret för politiken så ligger på politikerna själva. Att se till att man har en intressant och bra debatt på gång. Och att man som lyckas ta fasta på det som är viktigt för människorna. Och idag pratar man väldigt mycket om att det är skolans uppgift att göra det ena och det andra, men inte tror jag heller att man ska stirra sig allt för mycket på skolan. Att den här grundläggande bildningen så innehåller naturligtvis samhällsfostran, men den här politiska, ska vi säga, linjeföringen, den måste nog partierna och politikerna klara av att föra.
Mm. Lauri Karvonen, vad tycker du att politikerna kunde bli bättre på här?
Ja, säg det. Men jag vill gärna ta fasta på det som Ingemo sa, därför att det är väldigt viktigt att dra in den aspekten i diskussionen, och det är antalet val, hur ofta man har val. Och precis som hon säger så tenderar förstås de nationella frågorna att överskugga de regionala och kommunala i Sverige då man har alla val samtidigt. Men det man då också kan säga är att det är mera som står på spel när val förrättas. Och det sporrar, tror jag, till valdeltagande. Medan i Finland så har vi ju nästan val varje år. Och det finns en valtrötthet både hos medborgarna och också hos partierna som organisationer. Så jag är mera böjd för att plädera för att vi ska slå samman kommunal- och riksdagsval. Och egentligen skulle det kunna vara motiverat att förkorta presidentens ämbetsperiod med ett år och förrätta presidentval och EU-parlamentsval samtidigt. Då tror jag att vi får en känsla hos väljarna att det är mycket som står på spel. Det är viktigt att jag deltar.
Steven viftar här.
Ja, jag tänkte bara säga just precis som Lauri sa, och det här märker man ju som aktiv inom politiken, att det politiska arbetet så görs på frivillig basis. Och de som drar ut soppkanonerna i valtiderna, så det får ju principer det varenda år. Man hinner inte städa ur soppkanonen innan den ska fyllas på nytt heller. Och det här är faktiskt ganska krävande för de människor som ska vi säga, engagerar sig i politiska valrörelser. Och jag tror att man kunde få en bättre, högre kvalitet, en högre nivå på den politiska debatten om man kunde spara på krutet lite längre och sedan också kunna ha en större urladdning när man går in i valrörelserna.
Lauri Karvonen, har du någon gissning nu om hurdan utveckling vi kommer att få se framöver om vi tittar några år framåt? Kommer valdeltagande i Finland att stiga eller sjunka?
Jag tror att när det gäller riksdagsval så kommer vi ganska länge att ligga kring 70, strax under 70%. Jag tror den där värsta nedgången har vi passerat nu. Men det beror väldigt mycket på hur tydliga man lyckas göra de politiska alternativen. Det är där som den stora skillnaden mellan Sverige och Finland har legat. Och vi borde få lite tydligare besked från partier och politiker. Bland annat den skiljelinje som finns nu i det finländska samhället, men som går tvärs igenom de stora partierna, nämligen en sorts motsättning mellan gammaldags nationalism och en internationalism. Där är det några partier, sannfinländarna, som står på en sida, och så bland annat, eller framförallt de gröna och SFP, som står på en annan sida av den skiljelinjen. Men de stora partierna är nog splittrade och de är väldigt otydliga när det gäller detta. Det här är nog framtidsfrågan som också kommer att höja temperaturen i den finländska politiken, om politiker och partier så vill.
Vad tror du, Steven?
No, det är lite att spinna tillbaka på det just sa det här om med valsystemet, med partierna, att partierna har en bättre kurre helt enkelt i Sverige, eftersom de har en bättre möjlighet att styra politiken. Och i Finland har man mer det här att ett parti har formen av en allmän politisk samlingsrörelse. Att man kan tycka lite på det ena sättet och det andra sättet. Men samtidigt så kan man vara partimedlem och man står bakom ett partiprogram. Och jag tror att det här kan göra väljarna förvirrade också, att man kan ha ett parti som talar vitt och brett om hur viktigt det är med vissa frågor, men man kan ha enskilda kandidater ute på fältet, enskilda riksdagsmän till och med ministrar som kan ha andra åsikter, och det här är okej. I Sverige är det här någonting som nog lyser med sin frånvaro på ett annat sätt.
Mm. Om vi ger sista ordet till Stockholm och Ingemo, vad tror du, Ingemo, om det som kommer skall här på hemmaplan? Är det alls intressant att följa med från Stockholmsfronten?
Ja, för mig är det intressant, men man måste ju nog säga att överlag är det ju så att det rapporteras väldigt lite om finländsk politik i Sverige, fast det i Finland rapporteras ganska mycket om svensk politik. Så det här förhållandet kan vi inte komma åt så där bara, men det där, det ska ju bli ett intressant valår och så, och visst säger man ju att det som kommer till Sverige så småningom också kommer att synas i Finland, till exempel om man jämför nya moderaterna, hela det begreppet kring nya moderaterna och arbetarparti som också finländska samlingspartiet då så att säga kopierade eller lånade vissa drag av här för flera år sedan och så att det där nu det att socialdemokraterna sannolikt bildar regering så kan ju också kanske ge vissa redskap åt rätt nyvalda Antti Rinne och så vidare, så att det här är ju alltid intressant att göra de här jämförelserna.
Då säger jag tack till dagens gäster. Tack Ingemo Lindros för att du var med oss från Stockholm. Ingemo är svenska Yles korrespondent. Och Steven Frostdal, SDP-politiker, tack. Och Lauri Karvonen, professor i statskunskap, som var med oss från Åbo Akademi. Mitt namn är Moa Mattfolk.